historiers trädgårdsarbetare också har haft sånt här, som det väl är för många idag, terapeutiskt eller bara liksom mindfulness-syfte?
Ja, jag tror särskilt de som inte måste, utan man gör det därför, precis som vi gör nu. Vi gör det för att vi tycker att det är trevligt och roligt. Kan det vara roligt, och det är ju som vi talade om tidigare, att till exempel en kung som Erik den 14 på 1500-talet, att han använder det ju verkligen som terapi, men det är naturligtvis därför att han måste inte. Han kan gå ut och impa för han tycker det är skoj, eller han kan gå ut och påta jolo för det är skoj. Och då, det är ju där vi är idag. Annars så går vi ju bara och handlar våra grejer.
Sveriges trädgårdshistoria 1500-1800 heter boken. Författarna heter Åsa Arland och Maria Flink och Jens Heimdahl. Tack för att ni var med i Vetenskapsradion Historia härifrån Rosendals trädgårdar, alltså på Djurgården. Vad fint det har varit.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
En radiokanal där vi nu får nyheter. Klockan är 7.
Ekonyheter. En bil har kört in i en folksamling i staden Passau i södra Tyskland och 5 personer har fått föras till sjukhus. Det är oklart hur allvarligt skadade de är. Polisen har gripit en 48-årig man och enligt Passauer Neue Presse går det inte att utesluta att mannen medvetet körde in i folksamlingen. En flicka har skadats och förts till sjukhus efter en olycka på ett tivoli i Gustavsberg utanför Stockholm idag. Flickan ska ha fallit ur en åkattraktion när bygeln av okänd anledning gick upp. Polisen kommer beslagta åkattraktionen för teknisk undersökning och den person på tivolit som var ansvarig har tagits in för förhör. Det har brunnit i Konstakademins lokaler på Fredsgatan i centrala Stockholm under dagen. Ingen människa ska ha skadats och det finns heller inga uppgifter om att några konstverk skulle ha blivit förstörda. En del av konstföremålen har enligt statsminister Ulf Kristersson fått flyttas över till det intilliggande regeringskansliet under eftersläckningsarbetet. Vi ska till Värmland nu, där ska länsstyrelsen ha jobbat aktivt under en period med att försöka rädda de hotade sandödlorna. Och det är något som har gått bra enligt biologen Sven-Åke Berglind.
De höll på och dö ut under slutet på 90-talet och var ytterst nära. Så hade vi inte då skapat mycket större öppna miljöer för dem, då hade de varit utdöda. Ja, förmodligen samtliga populationer i Värmland idag.
Sven-Åke Berglind, biolog på Länsstyrelsen i Värmland. Som en del i att ge sandödlorna bättre förutsättningar så har Länsstyrelsen skapat flera stora öppna sandytor och glesat ut skogen kraftigt i ett område på Sörmån och på Brattforsheden. Men allt är inte frid och fröjd i områdena. Ett stort problem är fyrhjulingskörning.
Ja, det är i högsta grad förbjudet. Och vi kommer också polisanmäla det så fort vi ser såna här spår framöver. Och det är ett gissel på många ställen att man kör med fyrhjuling i terrängen. För det förstör så mycket både för djur och för människor som vill ha en slags lugn och ro och naturupplevelse.
Men behövs sandödlan verkligen då, kan man fråga sig.
Då skapar man bra miljö för sandödlan, de här fina halvöppna miljöerna, lite grann savannmiljöer kan man kalla det för. Då är det väldigt många andra idag hotade arter som gynnas. Och dessutom är det ju schyssta, fina miljöer för människor att ströva i.
Säger biologen Sven-Åke Berglind vid Länsstyrelsen i Värmland. Och reporter i det här inslaget var Per Larsson vid P4 Värmland. Med det sätter vi punkt för Ekots 19 nyheter som presenterades av Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Så ska vi sända ett nytt avsnitt av vår podd som håller ett särskilt öga på kultur- och samhällsdebatten i Norge, Sverige och Danmark.
Ännu en ny vecka. Åsa Linderborg heter jag och jag har med mig Hilde Sandvik idag från Lillehammer och Hassan Preisler i Köpenhamn. Vi ska prata om kärnvapen i Norden, om Pride och lite annat. Vi får se om vi är överens eller om vi brakar ihop.
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
La oss starte programmet med et smell. Skal Norden skaffe seg atomvåpen? For stadig flere snakker høyt om at det må til. Sist ute dansk tidligere sosialdemokratisk utenriksminister Jeppe Kofot. Han mener nå at det bydende nødvendighet at Norden etablerer en forsvarsunion med en atomvåpenkapasitet. En nok så radikal holdning i en nordisk sammenheng. Hvis vi skal være ærlige, så har Finland og Sverige hjulpet til med dette, Åsa, for hva er det Sverige holder på med?
Ja, altså Sverige har ju en, som ni vet, en lång, lång tradition av att arbeta för att Norden ska vara en kärnvapenfri zon. Det här var ju Olof Palmes anthem. Sverige spelade en stor betydelse för att Nordiska rådet då 1993 faktiskt fattade det här beslutet att det ska vara en kärnvapenfri zon. Sen när Sverige nu undertecknade NATO-avtalet så ville man inte ha den här klausulen som Norge och Danmark har, nämligen att man säger att vi vill inte ha kärnvapen på vår mark, utan då har regeringen sagt att det där kommer ändå inte vara aktuellt. Mm. Och nu är det ju aktuellt, för nu är det ju fler och fler politiker som tycker att vi ska skaffa kärnvapen i Norden. Så vissa Sverige svikit oss och även Finland har ju samma idé här om att inte underteckna kärnvapenfri stat. Ja.
Vad säger vi om det, Danmark?
Jo, ja, det är ju riktigt. Alltså både vad heter det? Ja, Sverige och Finland har liksom ställt sig ett helt nytt sted i förhåll till atomvåpen. Og sådan er det jo også i Danmark. Altså vi har jo lavet en samarbejdsaftale med USA, som har krævet en lov, ikke? En lovændring, ikke? Og, fordi det er sådan en uopsigelig 10-års aftale mellem Danmark og USA, som blandt andet involverer adgang til at kunne udstationere amerikanske tropper på dansk jord. Ikke? Mm. Men i forbindelse med den aftale, så er Danmark jo også ændret sine formuleringer i forhold til atomvåben. Og nu hedder det ikke længere, at der ikke må placeres atomvåben i Danmark. Det hedder derimod, at det skal være i overensstemmelse med gældende dansk lov. Ikke? Og det åbner jo op for muligheden for at placere danske eller amerikanske atomvåben på dansk jord. Det er interessant, ikke? Men men mere interessant synes jeg det er det her med at man nu ikke udelukker hverken at den franske atomparaply skal kunne dække Danmark, Norden måske også, men også at man ligesom kunne have egne atomvåben på sigt, ikke? Og i forbindelse med det så kommer jeg til at tænke på, at Sverige har jo haft et atomvåbenprogram i 60- og 70-tallet, ikke? Som kun blev lukket ned på grund af amerikansk pres, fordi amerikanerne faktisk ikke ønskede, at svenskerne skulle have egne atomvåben. Ikke?
Ja, altså Sverige påbörjade ju et atomvapenprogram redan 1948, om jeg minns rätt.
Ja.
Og sen så hade vi påbörjade där utan att det fanns några beslut om att Sverige skulle fatta kärnvapen. Sen var det en väldigt stor debatt i Sverige där kärnvapenkritikerna till sist vann. Socialdemokratiska partiet var ju extremt splittrat i det där.
Yeah.
Men det här kärnvapenprogrammet fortsatte ändå fram till 1972. Det har du helt rätt i, Hassan. Yeah, sen har man ju lagt det på is. Men nu finns det alltså idéer om att dra igång det här igen i Norden. Och min tanke är här bara att om det verkligen var så att vi visste att kärnvapen avskräckte, så okej, då kan man bygga en bomb. Men säg det till de som har erfarenheter av atombomben i Hiroshima eller Nagasaki. De vet att kärnvapen inte bara är avskräckande utan de också kan användas.
Vad är det slags roll Norden har spelat? Självklart kommer detta på dagsorden nu, för hvis USA drar sig ut och vi inte har de allierade att stole på, så är vi under en slags brittisk fransk paraply där, kan du se. Si. Där är väl 9 land i världen eller något sånt som har atomvapen. Och så är frågan gör detta oss tryggare. Vi har haft i Norden en ganska så stark fredsmeglingstradition. Mm. Det er jo på en måte, på mange vis det Norden har stått for, og hatt ganske så stor suksess med. Og så kan man selvfølgelig ironisere over det, og det er ganske mye å si om det, men det har allerede hatt konsekvenser i verden. Og så tenkte jeg på det. Altså, vet dere noe av det første Doge og teamet til Musk gjorde da de flyttet inn i det hvite hus? Vet dere det? Husker dere det?
Nei.
Noe av de aller første de gjorde var å stenge ned Peace Institute i Washington.
Ja, just.
Med makt. De gikk inn med våpen, rett og slett, og med full styrke. Der slettet de alt arbeid fra 40 år, og de overtok en bygning som instituttet faktisk eide selv. Da retten senere ikke ga de mulighet til dette, og instituttet kunne komme inn igjen i huset de selv eide, så var det altså fullt av rotter og søppel og marihuana, og jeg vet ikke hva, i gangene der. Men altså 40 år med fredsforskning, bare vekke. Rune Lykkeberg, sjefredaktør i Informasjon, han kom her om dagen i Stavanger faktisk med denne ideen om at, ok, hva om at en tenker helt stikk motsatt? Og tenker at Norden nå skal tiltrekke seg de fredsforskerne som har vært ute i verden, som i øyeblikket nesten ikke har noe plass igjen. Norge er et av de få landene i verden som nå faktisk har et fredsinstitutt. I Sverige hadde en, det finnes ikke lenger.
Nei, Sverige har skurret ned enormt på det der.
Mm. Jeg tror ikke dette vil etablere en slags avskrekning for Russland, selvfølgelig, på ingen måte. Men jeg tror at vi er nødt til å et sted begynne å tenke litt annerledes.
Jag tror du har helt rätt till det. Och även om du inte skulle avskräcka Ryssland så kanske det ändå är det mest strategiska faktiskt. Att inte delta i den här upprustningsrallyt som är. Fast nu är vi ju NATO-länder så nu måste vi ju. Men vi måste ändå fortfarande kunna hålla idén om en kärnvapenfri zon i huvudet.
Ja. Yeah. Ja, personligt är jag inte enig.
Och jag har kärnvapen.
Alltså jag har ju hela min det är svårt för mig att begiva mig ut av den här väg, ikk, för jag har ju marscherat hela min barndom och ungdom mot atomkraft, ikk?
Atomkraft är nog allt. Ja, det vill jag ha.
Men alltså prøv att höra, atomvapen var implicit, ikk? Och lige meget var vi var i min barndom så hang der över dörren ett skilt där det stod atomvapenfri zone, ikk? Alltså alla de kollektiv jag har besökt och boet og så videre, har ligesom deklareret sådan der. Ikke? Så det ligger jo helt inde på min rygmarv. Men jeg vil sige, altså en nordisk atomparaply er da langt mere tillokkende end en amerikansk i disse tider.
Men Hilde, vil du ha kjernvåpen?
Nei, altså jeg er ekstremt dobbelt. Jeg mener at det går som jeg er med mesten alt om dagen. Det går rett inn i kjernen av det som det nordiske har vært, og den tradisjonen Norden har hatt for å være fredsmeglere. Vi setter strek over den muligheten som denne delen av verden har hatt. Og jeg tror jo fremdeles på diplomati og fredsmegling. Jeg tror jo fremdeles på det, selv om nå alle sier at det er den sterkeste som vinner, og at det realismen viser at det småstatene nå er ille ute, og vi er ille ute.
Ja, alltså om det var så enkelt som att en atombomb skulle skydda oss för alltid, då skulle jag också säga då lägger vi ner alla våra pengar på att skaffa en atombomb. Men det är ju inte så enkelt. Ja, men jag är också dubbel, för att jag tycker ju att Sverige och Norden ska ha ett starkt försvar, men det betyder inte att
ett atomförsvar.
Nej, jag tycker inte vi ska ha atomvapen, och jag tycker att det är fel att de nordiska. Nej, därför att jag tycker att atomvapen är ett vapen som slår så blint. Det gör en sån extrem skada på ett sätt som inga andra vapen gör. Och jag tycker det är konstigt att inte atomvapen. Det är det enda massförstörelsevapnet som inte är förbjudet. Och jag tycker att det är konstigt. Jag tycker också att det är fel att de nordiska länderna, inklusive Finland här, tycker att det är okej att vi ska börja med att producera minor igen, att vi ska placera ut minor. Allt det där som vi tidigare var emot är vi plötsligt för. Vi deltar nu i en i en militarisering av inte bara av våra sinnen utan också av världen rent fysiskt. Jag tror att det är en farlig väg att gå. Jag tyckte det var bättre när vi pratade om nedrustning.
Det syns jag också helt säkert. Alltså, det var det betydligt behagligare. Men jag syns att jag har mycket svårt med att finna ut av hur man ska kunna företa en etisk korrekt upprustning. Alltså, för du önskar en upprustning, Åsa. Men det må inte vara miner, heller inte atomvåpen. Så det är ju liksom några principer som är mycket svåra för mig att följa, för den man upprustar upp emot inte har underlagt sig de principer. Ikke?
Nej, men det är därför man måste arbeta för nedrustning. Att de ska släppa de vapen de har. Det är det som är poängen med nedrustning.
Jo, men jag är helt enig i att man också ska arbeta för nedrustning.
Ja, men det går ju inte. Man kan inte rusta upp och sen säga att de andra ska rusta ner.
Men du önskar en upprustning, gör du inte?
Men jag tror att detta är ett princip som är... Alltså det är för min del så... handler det om att pröva hålla fast i någon kärnvärderingar och jag kan inte säga att det ska hålla fast på det in i alltså in i gevärlöpet eller vad jag ska säga. Det vet jag inte.
Det heter kärnvärderingar.
Ja, sant. Det är ju kärnvärderingar detta är snack om på absolut alla vis. Men jag liker alltså jag syns det var något besnärande med den tanken om att tilltrekke sig nå toppfolk i världen som sitter och snackar och tänker på detta och har en erfaring med sig som går an och puste liv igen.
Helt säkert. Jag syns det skulle vara fantastiskt att lave världens största, mest utbyggd och mest professionell fredsinstitut och lägga det här i Norden, ikke? Och samla världens fredsforskare under en nordisk atomparaply. men och till det med att all världens lande ska ha rätt till att ha atomvapen, så vill jag säga all världens värsta lande har atomvapen.
Ja, det har det.
Absolut, men
de har
absolut, och det är det jag menar att allt alternativet till att rösta upp måste ju vara att rösta ner.
Mm.
Oh. Det är ju det vi måste kämpa för. Mm.
Norsken, svensken och dansken.
Det är juni. Det är Pride månad i alla fall i Norge och regnbågeflaggen är uppe eller nere och debatten är igång. Temperaturen är hög. Det har skett ting i Danmark. 7-Eleven vill inte längre vara huvudsponsor för Copenhagen Pride. Aarhus universitet önskar inte att delta i Pride. Det är en bevegelse här.
Ja, der er en bevægelse, ikke? Og det skyldes jo ikke Prides oprindelige formål, men de her tilføjelser, der er kommet over årene. Ikke? Altså, I husker jo, at Copenhagen Pride ligesom forlangte af sine samarbejdspartnere, at de forholdt sig til bestemte politiske emner, som ikke havde noget med det oprindelige tema at gøre, eller den oprindelige kamp at gøre. For eksempel Israel-Palæstina-konflikten osv. Og det er også derfor, Aarhus Universitet nu har trukket sig fra Priden i Aarhus. Det skyldes simpelthen, at man fra Pridens side stiller krav om, at man skal tage stilling til Israels krig i Gaza. Og det har Aarhus Universitet ikke ønsket i relation til Priden. Og der sker faktisk også det meget, meget... Altså, jeg vil sige... Altså, Priden i Danmark har formøblet det mest... den mest ideelle position, nogen undergrundsbevægelse kunne have, ikke? Altså med så stor og bred tilslutning fra høj og lav, højre, venstre. Alle har jo ligesom ønsket at bakke op omkring Priden, ikke? Og det er jo blevet formøblet, sådan som man har oplevet en flugt, ikke kun i sponsorer, men også i medvirkende til Priden. Man er gået fra 3.000-5.000 mennesker, der støttede op i gaderne, ikke, til 15.000 sidste år. Ikke? Det er en ret stor nedgang.
Altså,
Jeg var der sidste år, det var fantastisk vejr, så det var ikke fordi det regnede.
Nej.
Men tilslutningen er dalet dramatisk, ikke? Og det er fandme ærgerligt. Hold kæft, hvor er jeg irriteret over det. Altså.
Så jeg skulle også vilja at de her organisationerne som kjemper for saker som jeg tycker er bra kunne holde sær hverandre. Man kan ha demonstrationer för palestinernas rätt till ett eget land, att stoppa den här brotten mot mänskligheten som Israel håller på med. Och sen kan man ha andra tåg som har att göra med rätten att älska vem man vill. Det här, jag tycker att det är ett stort problem när man påtvingar sponsorer att de ska uttala sig om konflikten i Gaza och Israel. Det blir särskilt bizarrt tycker jag eftersom Israel är det enda landet i Mellanöstern där man faktiskt kan vara homosexuell.
Mm.
Och det är tydligen ingenting som då är värt i de där sammanhangen. Men det är ju inte bara, Pride-rörelsen som är politiserad. Det skulle, alltså hela frågan har ju blivit det från ett annat håll. Ni har väl också hängt med på att Ursula von der Leyen uppmanar alla EU-kommissionärer att inte demonstrera under Pride eftersom det kan uppröra Ungern, som ju är anti-gay. Alldeles för bara några år sedan så pratade man om att Ungern skulle diskvalificeras på grund av deras, tycker jag, omänskliga åsikter om homosexuella. Och nu är det plötsligt de som man ska lyssna på.
Polen har ett valg i Polen, kommer att få konsekvenser på samma vis, ja, antagligvis.
Precis, men det här sa Ursula von der Leyen innan presidentvalet. Mm. Så att, liksom, det spelar ingen roll vem som vinner det där valet. Det är ändå så att hon uppmanar EU-kommissionärer som är politiker som har yttrandefrihet som alla andra att inte demonstrera under Pride därför att Ungern kan bli irriterad.
Men ja, alltså det hun, bare lige for at korrigere, hun, det er fordi der er EU-parlamentarikere, som ville tage til Budapest og deltage i den Pride, ja, som er blevet forbudt ved lov i Ungarn. Mm. Ikke? Ja. Og der siger Ursula von der Leyen, I skal ikke tage til, jeg opfordrer jer til ikke at tage til Budapest og gå i den forbudte Pride. Parade, ikke?
Ja, her kan du høre et klip fra Aftenposten om hva som skjer med Pride i Ungarn.
Nu er Pride-parader forbudt i Ungarn. I tillegg så har nasjonalforsamlingen vedtatt å bruke ansiktsgjenkjenningsteknologi til å identifisere de som bryter forbudet. Det skjer samme år som Pride-feiringen i Budapest ville blitt 30 år.
Ah, jeg tycker det er helt bedrøveligt.
Jeg synes også, det er virkelig trist.
Men altså, det er jo flere som trekker sig, som dere siger. Noen siger, det har blitt for kommersielt, for politisert, eller rett og slett for woke. Det er en backlash, særlig i debatten om kjønn og transpersoners rettigheter. Og for meg, det vet dere jo, for meg sier dette også personlig på mange vis. Og min sønn sa noe som jeg ikke får ut av hodet, eller han sendte meg en melding. Det er en film som har gått viralt i hele verden faktisk, fra Oslo Pride. Og der ser du en ung mann komme inn på T-banen, og så kommer der en, og han... Ikke det, altså, det er ikke det at han ser veldig feminin ut, men du, altså, du tenker at okay, han er skjev. Så kommer det en mer klassisk tøffing inn, og viser sitt regnbue armbånd, som gjør at denne andre da slapper av. Det er bare den lille filmen, og den har liksom blitt gått fullstendig viralt og blitt sett av flere millioner.
Den er også meget smuk.
Ja, og så skrev min sønn, jeg tror det kan være vanskelig å sette seg inn i det at man som skjev hele tiden er årvåken på hvordan andre oppfatter deg, og om de kan være en trussel.
Ja, og skjev betyr skev, som er det ord man bruker i Norge.
Ja,
faktisk, vil man ikke kunne queer. Si i Danmark.
Ja. Det er jo hjerteskjærende, og så er det sånn, hva skjer når du har, fordi den konkrete kritikken som vi snakker om er helt reell. Man ser nå at det ene selskap eller det andre, de hadde ikke nødvendig noen genuin holdning til Pride i det hele tatt. Det er en slags markedskommersiell gimmick. Det er lett å kaste seg bort, altså kaste det bort.
Mm.
Og så mye av den politiske diskusjonen er reell og interessant. Og så er i den andre enden, så er det da folk som begynner å føle seg utrygge.
Visst.
Og hva gjør vi med den? Altså, Hassan, du sa til meg en gang at vi må begynne denne diskusjonen helt på nytt. Og det har jeg tenkt på. Jeg lurer på, Vad tänker du?
Nej, alltså, det jag mente när vi hade den här snack, det är att det är ju krafter som önskar att utställa vårs hyckleri. Och det kan vara interna och externa krafter. Och det gör de så för exempel vid att ta diskussionen om homosexualitet upp igen. När vi så inte vill ta snacken, för vi säger att det här, det har vi varit igenom. De här rättigheterna är fundamentala och ingen ska komma och ta den debatt med oss någonsin igen. Så kommer vi till att bevisa den intolerans som de önskar att utställa. Och det är därför jag säger att någon gång, i någon tillfälle, så tror jag simpelthen att man blir nödt till att träda ett skritt tillbaka och ta den olidliga diskussion en gång till. Mm. Och man kan också riskera att skulle ta den en gång till i förhåll till abort.
Men hur tänker du att den debatten skulle se ut som inte redan är? Debatten om rätten att älska vem man vill, den pågår ju redan hela tiden.
Jag kan inte förklara det
jag prövar att förklara, det är att vi blir nödt till att acceptera att de ting som vi betraktar som ting där är blivit eleverat från att vara vad kan man säga, politiska önskar eller en trang till liksom att utfoldelse som är blivit eleverat från det nivå upp på ett mänskligt nivå, inte är att betrakta som mänskligheter för alla människor i den här världen. Mm. Och därför kan vi bli tvungna till att skulle ta diskussionen en gång till. I Danmark där säger man en gång till för prins Knud, som blev betraktad som en lite degenererad person rent mentalt, som därför skulle förklaras tingene igen och igen.
Ja, jag förstod precis det där du sa, men jag kommer tillbaka till min fråga. Hur tänker du, hur skulle diskussionen se ut som den inte ser ut nu då? Alltså, skulle man börja om från början och säga, har homosexuella rätt att till alla arbeten? Har homosexuella rätt att gifta sig? Alltså, är det allt det där som vi ska gå, ska vi diskutera det igen förutsättningslöst?
Men vad är alternativet till att diskutera det igen förutsättningslöst när vi ser de bevegelser vi ser i det östliga Europa som kommer till att tränga längre och längre in i EU-organerne.
Jeg tror dessverre du
har rätt. Det har påvirket så voldsomt att kommissionsformanden nu säger I bör inte ta till Ungarn och demonstrera.
Alltså, min poäng här är att vi har redan den här diskussionen därför att man till exempel i Ungern då inte får undervisa om homosexuell kärlek. Det pratar vi om. I USA har nu förbjudit transpersoner att ta tjänst i armén. Alla de här, det är bakslag på bakslag som vi pratar om. Så att jag tycker redan vi har den här diskussionen.
Men det är lite samma måten som du alltid säger, Åsa, att vi har diskussion om invandring i Sverige, eller om vi har alltid diskussion om gängkriminella, vi har alltid diskussion. Ja, det är en diskussion, men det är en frenetisk samtale där folk står och skriker om sina rättigheter. Och jag vet inte hur detta i praxis ska se ut.
Men vi må
helt ner i grundlagsmaterien, tror jag. För när folk helt åpenbart lägger ifrån sig helt konkret empati som något de önskar att förhålla sig till. Alltså det sker också politiskt idag, så ligger där ett press bak som vi må förstå på ett annat vis. Och jag tror att världen ändrar sig så raskt. Det var väldigt många som inte kände de var med på den färden. De kände att nu äntligen har de revansch och då kan de göra vad de vill, som gör att bland annat folk som min son och andra nu börjar känna sig utrygga. Och då tror jag inte att det att stå på torget och skrika de samma tingene vill hjälpa någonting som helst. No. Dessvärre, jag tror inte det. Vi må helt ner i någon helt andra grundläggande beståndsdelar, uro.
Men jag är med på, alla metoder. Ja. Alla metoder, jag förstår bara inte riktigt vad ni pratar om, eftersom debatten redan är.
Ja, men debatten som är ju inte reell också.
Nej, men om man inte ska försvara sina rättigheter eller sina medmänniskors rättigheter, utan man ska ta den här diskussionen på ett annat sätt, då fattar jag inte hur den
Jamen det, hur, det er vel ikke, at, at man enten skal stå og råbe og skrige eller opgive alle sine
principper. Men hvem gør det? Hvem står og skriker og gaper på torget?
Det ja, det er det jo mange som gør, vil jeg nu sige.
Jamen altså, prøv
men altså, vil ni ta bort uttrykken i det offentliga rummet? Er det det, ni vil ta bort?
Selvfølgelig ikke.
Nej, men hvor skal det gå til?
Men prøv at høre, det er vores reaktion på Ungarn. Og det, der kommer til at ske med Polen, i Polen med stor sandsynlighed, er fordømmelse. Ikke? Det er klart, og det er sådan, vi udtrykker os her i Vesten. Hvad kommer konsekvensen til at være af den fordømmelse? Europæisk splittelse. Ingen tvivl om det. Og de tiltag, vi ser nu, som er, ifølge min overbevisning, krænkelser af menneskerettighederne, ikke? I Polen og i Ungarn, og med tiden også i Polen, det er ikke de sidste krænkelser af menneskerettighederne, vi kommer til at se i denne tid, i vores eget kontinent, i vores egne nærområder og underlagt vores egne organisatoriske paraplyer. Ikke? Hvordan vil vi forholde os til det? Det er jo spørgsmålet.
Men er det her de sidste krænkningerne af de menneskelige rettighederne, som vi kommer at få se? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er det ikke.
Nej, det er det ikke det. Det er ikke
nej, nej, okej, okej. Jeg misforstod det. Okej. Okay. Ja, ja, nej, visst.
Det er på ingen måte det.
Nej, jeg håller med, men jeg tror vi kanske pratar förbi varandra.
Så skal vi stille os an i Norden moralsk fordømmende, kategoriserende og nedgørende? Er det det vi skal? Og så håbe på at det har den rigtige effekt?
Men vad är alternativet då? Ska vi säga att vi förstår precis vad ni menar, att ni tycker det är äckligt med homosexuella? Nej, vad menar ni? Hassan. Om man inte, alltså hur kan man föra ett resonemang där man inte fördömer den som tycker att det är fel med homosexualitet?
Jag tror inte fördömelse uansett virker, och det har vi snackat om förr.
Ja ja, men jag tänker också det är ju alltså ja, måske är det nationella komplexer vi uttrycker här, ja. Ikke? Att man tänker att fördömelse och moralisering ska virka. Ska det ha effekt? Eller skal man gøre det for sin egen skyld? Altså moralisere og fordømme?
Det håller jeg helt med om. Jeg tycker alltid man skal ta sina meningsmotståndare på allvar. Men det er hårfint at sige, når ens egna argument liksom spiller over i fordømmelse. Det er jo väldigt, väldigt svårt at holde den balansen.
Jeg kan gå tilbage til 80-tallet da. Vi snakker om fredsbevægelsen på 80-tallet. På 80-tallet lærte vi oss også, at vi gikk rundt med slogans der det stod «Ikke mobb kameraten min». Kanskje det er det vi skal tilbake til. Skal dere gå i Pride i år da?
Ja.
Jeg gjør aldri det.
Jeg gør det hvert år.
Jeg går ikke några demonstrationståg alls.
Jeg gjør det i år, hvis jeg er i en by der det er til den tiden. Og så tenker jeg også at Pride skal gå tilbage til røttene.
Helt klart, ja.
Kanskje og starte på nytt.
Ja, start på en ny, ikke?
Ja, så det tycker jag, att gå tillbaka till rötterna, om det handlar om att Pride ska handla om Pride och inte handla om världsläget i stort eller Gaza eller någon sådana saker, så klimat och det. Då har du mina ben där också.
Hiss. Och diss.
Vi har kommit fram till ukens hiss och diss, alltså vad vill vi rise och vad vill vi rose i uken som gick, Åsa?
Ja, veckans hiss. Norge har en av världens främsta feministiska intellektuella. Det är litteraturvetaren Toril Moy. Och nu finns det en biografi om Toril Moy som Lovely Arne Furuseth-Aas på norska tidningen Morgenbladet har skrivit. Den är riktigt fin, och med ett plus i kanten till författaren som håller sig själv i bakgrunden. Den anbefalles, som ni säger, i Norge. Veckans diss. Sverige har i veckan fått en utredning som föreslår att Sverige ska förbjuda internationella adoptioner. Detta efter att det framkommit att chilenska barn har stulit från sina föräldrar, att kinesiska barn har varit handelsvaror mot föräldrarnas vilja och så vidare. Och det värsta av allt är att Adoptionscentrum har känt till det här men inte har agerat. Så jag hissar förbudet och dissar alla som har gömt huvudet i sanden för denna handelsvara som barn kan vara. Hassan.
Ja, min uges hiss går til Norge, fordi man i Norge har givet plads til et helt nyt parti, der hedder Partiet Fred og Retfærdighed, FOR for korteste, som bliver omtalt som et Putin-venligt parti, og det her parti har nu meget stor medlemstilslutning. Det har faktisk på meget kort tid tredoblet sit medlemstal. Og hvorfor ønsker jeg at hisse dette? Det er fordi, jeg mener, at hver eneste gang, man kan flytte noget fra det dunkle web, internet for eksempel, og op i det parlamentariske lys, så har man vundet en sejr. Ikke? Så selvom det er et parti, der er Putin-venligt, eller beskyldes for at være det, så synes jeg, det er meget opmuntrende, at det er kommet frem i lyset, og at man nu kan diskutere med de mennesker her i en parlamentarisk virkelighed. Min uges dis går til Danmark. Danmark har besluttet sig for, at vores kabler og rør skal overvåges i de danske farvande. I ved alt det, der ligger nede på havbunden. Til det har man simpelthen valgt et firma, som hedder Saildrone, som er amerikansk, og som bruger Elon Musks satellitter. Det her dronefirma er underlagt fuldstændig det samme pres i USA, som andre digitale platforme, som vi advarer os selv og hinanden mod at bruge i denne tid. Og du, Hilde?
Ja, min hiss, den går til alle, som er frivillige på Alskens festivaler nå på våren. Jeg har vært på Wonderful World i Stavanger, på litteraturfestivalen på Lillehammer, og der står det en rekke folk tar imot med t-skjorter og er kjempe både ja, positive og lære. Altså det er veldig interessant og fint å se overalt. Med et smil. Min diss går til det norske Stortinget, som sier nei til strengere regler for oljefondets Israel-investeringer. Både Høyre og AP stemte mot. Fondet peker på politikerne, som peker mot oljefondets etikkråd. Og der sitter blant annet Cecilie Hellestveit, som nylig skrev i Morgenbladet at Israel har med operasjonene etter 18. mai trolig beveger seg i retning av en politikk som vil kunne karakteriseres som folkemord etter den eksisterende høye terskelen for internasjonale domstolen. Hvis en vurderer situasjonen i Gaza som etnisk rensing, så bør nå vel Norge både etisk og juridisk handle deretter. Hvor mange mener egentlig at det er rett å støtte kulturlivet over offentlige budsjetter? I Norge har vi fått svar på det. 10.000 svar, for å være helt korrekt. På vegne av norsk publikumsutvikling har forsker Andreas Roaldsnes undersøkt svarene, og noen av funnene er ganske så tankevekkende. For eksempel, hvis det er bare de som er helt uenige i at kunst og kultur er viktig for dem, som fikk stemme, ja, da kunne Fremskrittspartiet danne flertallsregjering. Han ser også en klassebasert kløft i synet på offentlig støtte til kultur. Men det setter også fyr på spørsmål vi har diskutert her noen uker. Nå ser vi konsekvensen av at venstresiden har hatt hegemoni på kulturfeltet, eller?
Ja.
Hva sier dere? Har dere sett på disse tallene og tenkt?
Åsa? Jeg har kigget på det her. Jeg synes, det er ufattelig spændende. Bravo til Norge for at gennemføre den her ret komplekse undersøgelse af sammenhængen mellem kulturforbrug og holdning til kultur og så politisk orientering. Jeg synes, det er så spændende. Altså, det er, hvad hedder det? Altså, det bekræfter jo mange af de forestillinger, jeg har haft, men det her, det er jo ned i detaljerne, så man kan også se, hvorfor de forskellige politiske orienteringer ønsker at støtte kulturen, og hvorfor de ikke ønsker. Altså, der er simpelthen ideologiske statements indbygget i det her, ikke? For eksempel så er det ret tydeligt, at hvis man skal finde grunde til at støtte kulturen på højrefløjen, så er det for at bevare norsk kultur, ikke? Mens det på venstrefløjen er ting som at styrke demokratiet som står øverst. Ikke?
Det står egentlig øverst for alle. Det er jo nesten det interessante her. Det er ingen tvil om at for venstresiden ser også demokrati og ytringsfrihet, men de kommer ganske langt ned. For hele feltet så er faktisk det å støtte norsk kultur og historie, det som er det viktigste argumentet.
Helt sikkert.
Det, jeg lurer på hva kulturinstitusjonene egentlig synes om det, for å si det sånn.
Ja, og så er det jo også, så burde man måske også vide, hvilke dele af den norske kultur, man så ønsker at støtte i, på henholdsvis højre og venstrefløjen. Jeg kunne forestille mig i Danmark, at det ville dele sig ret kraftigt op i forhold til et eller andet, en eller anden historisk rød streg, man kunne sætte, ikke? Altså, ja, måske. Men nøj, hvor gad jeg godt at se en tilsvarende undersøgelse i Danmark. Og jeg kontaktede også det danske Kulturens Analyseinstitut for at få svar på, om hvad man ved om det her, ikke? Og der udtaler de, at der er ikke nogen dansk undersøgelse, som viser sammenhæng mellem kulturforbrug og politisk overvisning. Og så siger de samtidig, at man dog kan pege på, at de danske kulturvaneundersøgelser viser, at kulturforbrug er højst blandt højt uddannede og folk i byerne. Og det kan så sammenholdes med, at den type, de her grupper typisk har mere venstreorienterede værdier, altså Kulturens Analyseinstitut siger mere liberale eller centrum-venstre værdier.
De har vel mere at vælge på også, vi som bor i store steder har jo mere kulturutbud at vælge på. Jeg tycker det er interessant det her med at fra höger til vänster så tycker man at kulturens uppgift är att stärka historien och nationella identiteten. Det är som konstigt det är om att det ska finnas en riktig historia, en berättelse om det förflutna, en sanning om vad Norge är eller Sverige eller Danmark. Vi har ingen motsvarande undersökning i Sverige, men i Sverige så är det ju splittrat på samma sätt som jag tror att det är faktiskt i de flesta länder. Alltså att det är högern som vill ha en kulturkanon, men det är inte högern som vill betala för kultur.
Det er jo så enormt mange ting som er interessante å diskutere inn i dette. Jeg hadde et panel med blant annet tidligere teatersjef Erik Ulfsby fra Det Norske Teatret, som sa helt korrekt at for bare, ja, på dette 80- og 90-tallet, så var det en mye større bredde blant kulturtopper også. Altså, partiet Høyre var høyre, altså det var kulturkonservativt. Vi hadde politikere som Lars Roar Langslett, som var en kulturens mann. Det skjedde noe der også, både at høyresiden trakk seg unna, kanskje i takt med at den ble mer opptatt av materielle verdier, for å si det sånn, samtidig som at venstresiden tok hegemoniet. Og nå ser en i USA igjen, da, så ser en jo virkelig hvordan Trump nå, det siste han gjorde var å prøve å sparke sjefen for National Portrait Gallery, fordi at hun hadde feil synspunkter om inkludering og mangfold, noe han faktisk ikke kan, fordi det er ikke underlagt staten, dette galleriet. Det er en del av Smithsonians, som er en stiftelse, og så videre, og så videre. Men altså, den typen, nå går han inn på institusjon etter institusjon, for det viser seg jo da at det faktisk også har en effekt, at kulturen på en eller annen måte har hatt noen verdier, sant?
Helt sikkert. Selvfølgelig har kulturen haft værdier, og selvom man skulle kunne dokumentere, at den havde været 100% venstreorienteret, ikke? Gennem de sidste 7-5 år, så ville den jo stadig have haft nogle værdier. Altså, ja, det er der jo ikke nogen tvivl om, fordi den har jo skabt, fortællinger om nogle muligheder for bestemte befolkningsgrupper, som ikke var der før. Altså, ikke nogen tvivl om det. Men jeg vil sige, at i Danmark har det været sådan, at der har stået et slag omkring de narrativer, vi fortæller gennem kulturprodukterne. Ikke? Og det slag har højrefløjen tabt til især kulturradikalismen, ikke? Men også marxismen og den nye identitetspolitiske bølge og så videre, ikke? Altså det borgerlige eller det nationalkonservative eller bare det konservative er ligesom fuldstændig skubbet ud af kulturen, og hvad har borgerligheden så gjort? De har kigget tilbage i tiden til den gang, hvor de stadig havde historier at fortælle. Ikke? Og så er det på en måde blevet, det højreorienterede udtryk har været ekstremt bagudskuende. Ikke? Og det synes jeg er ærgerligt, og der ser jeg måske en bevægelse lige nu, hvor man i fremtiden vil få et meget mere komplekst udtryk inden for kulturområdet, og det vil jo genskabe kulturens relevans for en bredere befolkning, så det synes jeg er bare fedt. Altså.
Det jeg håller helt med. Det skulle vara jätteintressant ifall kulturen blev mer heterogen i åsiktsfältet, så det ser jag också fram emot. Men jag tror nog ändå att det tyvärr är så att när nationalkonservativa böljan slår över oss allihopa. Jag tänker så här, vi håller ju själva på med kultur. Hassan, du är dramatiker och jag skriver och så här. Vad tråkigt det skulle vara, vad trist det skulle vara om man känner att man som konstnär eller kulturutövare måste ha ett nationellt perspektiv. Måste stärka den nationella andan i det man gör. Jag skulle kvävas, jag skulle byta jobb faktiskt. För att jag känner ju att min uppgift som kulturarbetare det är att bråka och krångla och försöka hitta någonting annat, nyansera, vara otrogen. Både kritisk och samtidigt. Liksom.
Du lyssnar till norsken, svensken och dansken.
En profil fra Sveriges Television er anklaget for seksuell trakassering og mistet sporenstreks jobben. Vi har ikke lært noe av MeToo, skrev du også. Først, hva skjedde?
Ja, jeg har lest forundersøkningsprotokollet. En av Sveriges mest populære programledere på TV. Han har vært på en fest med sitt produktionsteam. Han jobbar väldigt tätt med en manusförfattare som är en kvinna och de har känt varandra länge och de är förtrogna med varandra. Och han har på festen i fyllan gått fram och gett henne en puss för att han ville, som han säger, uppmuntra henne för att hon har stått hela kvällen och sagt att hon är så ful och sådär.
En puss,
han
ville, det är ett kyss.
En kyss, ja. Mm. Och det tyckte inte hon om. Och det kan man ju förstå. Och sen ett par timmar senare så går han fram för att rösta henne igen enligt hans utsaga. Och så ska han ge henne en puss till. Och det är väldigt oklart om det blev en puss eller inte. Hon knuffar bort honom. Det hade kunnat stanna där. Jag tyckte det är coolt att knuffa bort någon som man faktiskt inte vill bli pussad av. Det gillar ju jag. Men det som hände är att hon 3 månader senare polisanmälde honom. Och nu så får han inte vara programledare för det här programmet mer och så vidare. Och ja, åtal och hela alltihopa det här. Ja, det är ju svåra grejer det här eftersom man naturligtvis inte ska behöva bli pussad på mun, kyss på mun mot sin vilja. Ska man gå till polisen om någonting sånt händer? Det är den stora frågan. Vad får det här för konsekvenser och kan man lösa det här på ett annat sätt? Ni vet ju min inställning till det här och jag har skrivit ett par texter om detta. Men ja, MeToo fortsätter i Sverige då.
Men du sa, vad har vi inte lärt någonting? Vad är det du tänker man skulle ha lärt?
Nej, jag tycker att... att vi inte har lärt er till exempel att tidningen Expressen har gått ut med den här mannens namn helt utan någon anledning. Och jag tycker inte att vi har lärt någonting heller när det gäller att hantera den här typen av knöligheter, händelser som kan ske liksom, på en personalfest till exempel. Måste man gå till polisen eller kan man med hjälp av sin arbetsgivare lösa en sån här sak? Utan att man ska behöva gå till polisen. Kan man hantera det här internt på ett sätt så att båda tycker att det är okej? Okay, liksom där mannen ber om ursäkt och kvinnan tar emot det. Och sen får man försöka hitta någon form av fortsatt samarbete. Eller fortsatt möjlighet att vara verksam inom det här företaget.
Det är ju sociala regler som pleier att fungera och som plötsligt blir brutt. Mm. Och så känner en på det obehaget och det är många grunder. Jag ska varken psykologisera han eller henne i detta. Men jag tänkte mer när du skrev, har vi inte lärt någonting? Så är det ju för att MeToo på samma måte som de andra bevegelsen som vi har snackat om idag har utartat på ett eller annat nivå och gått över i en dogmatik som gör det vanskeligt att vara människa. Och när jag säger inte mobb kamraten min så är det för att ta det ner på ett väldigt lavt nivå av empati. Det är en bevegelse både i Pride och i MeToo och i andra bevegelser vi har sett de sista 10 åren som manglar tillgivelse, som manglar nåde. Och detta såg för mig ut som ett exempel på det. Man klöner det till, man gör något som är fel på absolut alla vis, väntar 2 månader och går till politiet. Altså, jeg tenkte, det er så mange nivåer mellom her, så det kan godt være at en del av de trappetrinnene ble fulgt. Men tilgivelse for hverandre, det må ligge fast i en sivilisasjon, tenker jeg. Og her er det mange som har havnet i situasjoner der nåden forsvant. Og når mediene kaster seg over dette, så blir det enda mer nådeløst. Og det er det kanskje som er mitt største ankepunkt, at mediene følger den samme logikken. Man skal jage og jage og jage, som på ting som i utgangspunktet, ja, det er feil. Jeg vil ikke sånn uten videre liksom si at alle som driver og kløner seg rundt og drikker seg fulle og gjør idiotiske ting, de skal ikke få fortsette med det. Men det er liksom noe med hele den dynamikken som har blitt... som har gått skjevt då.
Ja, jag håller med om det och den hela sån här mannen bad ju om ursäkt på morgonen, han sa förlåt så.
Nettopp.
Men det och hon sa ja, absolut och sen så ångrar hon sig och går till polisen.
Det är nettopp där och det där jag lurer på om det är en annan dynamik som ligger i det för det ja.
Ja, jag tror att i och för sig så tror jag nog att många skulle säga så här, men det är ganska vanligt att man blir utsatt för ett övergrepp och sen så säger jag det gör ingenting och sen så känner man efteråt att det här var faktiskt too much.
Yes.
Och här kokar det väl ner till själva händelsen, en eller möjligen 2 pussar på munnen. Alltså hur stort är det? Och här är vi väl olika då och för en del är det mycket och för en del är det liksom ingenting. Men jag tycker ändå att arbetsgivaren skulle kunna hantera det här annorlunda än att det ska behöva sluta med en polissak.
Ja, här försvarar jurist Ulrika Rogland varför det är rätt att rättsväsendet ska ta en sak som detta och avgör var gränsen går och det gör hon på SVT.
Vad tycker man gränsen går? Är de har börjat tafsa på henne när man tar henne på baken? Vad menar man? Alltså, och vem ska avgöra vad hon har rätt att anmäla eller inte? Jag tycker verkligen att den här diskussionen har gått överstyr. För mig är det här ingen diskussion. Det här är någonting som hon har rätt att anmäla.
För mig där går skillelinjen också, hvis I spör om det, ikke? Det som man må gå vidare med och det som man må fixa inför de rammer man har, altså enten de kollegiale rammer eller virksomhedens rammer, ikke? Altså man har jo HR-ansatte og så videre, ikke? Har I ikke det i Sverige, når altså human
jo,
resource,
gud, ja. Ja. Gud, ja.
Så ja, men det er hvor skillelinjen går. Altså vi taler jo ikke om sådan nogle overgreb som tvang og voldtægt og sådan noget. Det er jo noget helt andet, ikke? Men er det systematisk, eller er det enkeltstående? Ikke? Fordi fejl kan man begå og komme til at begå, især i fuldskab, ikke? Som det måske har været her. Ikke? Men når det bliver systematisk eller kategorisk, så er det noget andet. Ikke?
Det er rigtigt. Og den her manden har jo ikke heller... Det er ikke andre kvinder, som har rusat frem og sagt, ja, det her har han gjort med mig også.
Ja.
Det her er en person, som har gjort fel på en fest og bedt om ursäkt. Så visst, det er alldeles sant om det er et mønster i den her personen, eller om det faktisk er bare en händelse. Og det her verkar vara bara... ja, en händelse.
Och om det är en struktur som blir beskyttad ifrån en eller annan överför där. Alltså den typen händelser som ja. Vi har snackat om för. Men jag vill tillbaka till det med medierna och mediernas roll som ruser fram som det heter i Sverige. Tänkte på det också med en dansk sak som har rullat upp nu med en politikersön som är siktad för drap och extra bladet som skrev om det att nå politikersön siktar för drap och du har sån spurte varför tränger vi veta att det är en politikersön?
Alltså det är ju rätt vilt, ikk? Och det man så mig själv inklusive börjar intressera sig för det är för det första vilket parti tillhör den här politiker som har den här sön som är siktad för drap, ikk? Og selvfølgelig også, hvilken politiker er det, ikke? Og det er jo egentlig sjovt, fordi man vil jo aldrig skrive elektrikers søn sigtet for drab,
nej.
Vel? Altså, det er ligesom om, altså, hvad fanden har det med noget som helst at gøre, at denne her mand er sigtet for drab? Hvad har det med den forældres politiske position at gøre? Altså, det... Og samtidig så forstår jeg jo godt interessen for det. Ikke? I øvrigt, så I ved jo Henrik Sass Larsen, som jo er sigtet for at have alt det her overgrebsmateriale.
Ja, hvad mener Henrik Sass Larsen?
Henrik Sass Larsen er en tidligere folketingspolitiker, tidligere minister og tidligere prominent erhvervsleder i Danmark. Ikke? Han har jo været ude nu og udtalt sig i en serie af podcasts på avisen BT om, hvorfor han har alt det her overgrebsmateriale liggende. Så hans forklaring er kommet ud nu.
Og den er?
Ja, den er, at han to gange inden for en årrække fik tilsendt noget overgrebsmateriale fra sin egen barndom, hvor han er det barn, der bliver begået overgreb imod. Og med udgangspunkt i det overgrebsmateriale, han fik tilsendt dengang, begyndte han så at lede efter yderligere materiale, som han selv skulle have været involveret i som barn.
Ikke? Det var en dramatisk forklaring. Låter den troværdig?
Det, altså...
Men i dine øjne, hvad tænker du?
Han kan ikke fremvise det her materiale, som han har fået tilsendt, fordi det var åbenbart et link til en platform, hvor han kunne se det en gang. Ikke? Og han har ikke taget screenshots af det eller noget. Så han kan ikke fremvise det materiale. Altså, når jeg hører ham tale, så fornemmer jeg en form for troværdighed. Men historien som sådan virker altså virkelig... absurd, hvis jeg skal sige det. Men det er jo for egen regning, det er jo bare min vurdering. Ikke?
Men alt dette kobler sig over på mediernes rolle på en eller anden måde. Mediens rolle også i at drive frem de kampene der det ikke skal være noget nåde.
Visst.
Og der humanismen blir stående igen på plattformen. Og hvis jeg skal svare på det spørgsmålet, har vi ikke lært noget også, så er det vel netop det, som vi bør i mye større grad ta inn over oss. Hva fører dette til oss med vår evne til å ta inn andres perspektiver?
Du uttrykker det mye bedre enn jeg gjorde, men visst har du helt rett. Jeg holder med.
Jeg hørte en dansk låt, Hassan, som vi kanskje kan gå ut på. En drøm om et menneske, danske afakker. Uttaler jeg det rett?
Aner det ikke. Jeg
de
kender det ikke.
De er på topplistene. Ja. langt jeg der oppe. En drøm om et menneske, for jeg tenkte at det kunne passe, faktisk. Ja. Er det ikke menneske vi drømmer om?
Jeg synes i hvert fald det er meget smukt formuleret, ikke? At hvad hedder det, vores klikers rummelighed er det, som i virkeligheden er på spil her, ikke? Altså hvad er vi i stand til at ligesom omfavne inden for de rammer, vi har sat op, som kan være en branche eller en nation eller noget tredje, ikke? Altså er vi tvunget til Altså at ophøje vores holdninger til dogmer og så udstøde andre mennesker på baggrund af det, eller kan vi udfordre det? Det er vel det er vel det, det du stiller frem her, ikke, som en tanke du minder os om, Hilde.
Tak for at du opsummerer det på den måten.
Jamen, jeg synes det er meget fint, altså meget vigtigt at du gør det.
Da går vi ut på en drøm om et menneske, hva?
Det gjør vi. Vi sætter os ned og ser dybt ind i hinanden. Lange øjne, du kan få mig ud på kanten. Hvor mange gange tror du, vi skal tilgive hinanden? For hver dem, der danser som gamle på gaden. Drøm om et menneske, du elsker, at elske skjøter.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, YLE og DR. Redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, YLE Arenaen og NRK Radio.
Imorgon eftermiddag klockan 3 här i P1 sänder vi en nygjord dokumentär av Åsa Furuhagen.
P1-dokumentär.
Oh my god, det var skjutning! Folk gråter! Oh my god, det var skjutning!
På något sätt lever man i det här hela tiden. Det är som ett hål som man befinner sig ibland på kanten, men ofta trillar man ner i det och tänker på det här.
Emma, läraren som överlevde skolskjutningen på Risbergska.
Jag tror inte att det finns något annat sätt att läka i det här än att på något sätt ta tillbaka och börja stapla nya bra dagar ovanpå den här dagen.
Lyssna i appen, Sveriges Radio Play.
Och nu får vi nyheter i P1, klockan är 8.
Minst 4 personer har dödats i den ukrainska staden Kharkiv och ytterligare 25 personer ska ha skadats. Det var under natten till idag som hundratals drönare, robotar och glidbomber började slå ner över Kharkiv i östra delen av Ukraina, rapporterar TT. Bland annat träffades ett flerfamiljshus. Borgmästaren i Kharkiv beskriver attacken som den kraftigaste hittills under det fullskaliga kriget. En flicka föll ur en karusell på ett tivoli i Gustavsberg under en festival idag arrangerad av Värmdö kommun. Flickan fick föras till sjukhus. Polisen har inlett en förundersökning om vållande till kroppsskada. Karusellen har tagits i beslag och den ansvariga för karusellen har hämtats till förhör. Sandra Flyge är kommunikatör på Värmdö kommun.
Alltså det är självklart jättetråkigt och det ska verkligen inte hända. Däremot så kan vi i dagsläget inte säga så mycket mer. Polisen är där och undersöker och tar vittnesuppgifter, kollar läget och pratar med företag som sköter karusellen och så vidare.
Reporter Rorsbe Jali, P4 Stockholm. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind reagerar starkt på att biståndsminister Benjamin Dosa igår kallade Miljöpartiet för tomtar och troll.
Ja, men det här är ju en nivå helt ovärdig en minister i Sveriges regering.
Ordbråket mellan Miljöpartiet och Benjamin Dosa fortsätter. Bakgrunden är att MP krävt biståndsministerns avgång på grund av regeringens hantering av UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. I SVTs 30 minuter framkom det i veckan att biståndsmyndighetens Sida vill att skicka stöd till UNRWA, men att regeringens statssekreterare i biståndsfrågor i sms försökt påverka hur myndigheten hanterade ärendet. Förutom Miljöpartiets avgångskrav så har Vänsterpartiet gjort en KU-anmälan. Men igår gick Benjamin Dosa till hård motattack och skrev att Miljöpartiet bara bryr sig om partipolitiska utspel och beskrev MP som, citat, ett parti som mest är sammansatt av tomtar och troll, slutcitat. Språkröret Amanda Lind är starkt kritisk till biståndsministerns uttalande.
Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man försöker flytta fokus från det djupt kritiserade beslutet att stoppa stödet till UNRWA. jag förväntar mig av en minister att man agerar sakligt, man svarar på frågor istället för den här sandlådenivån.
Reporter Ylva Tidevall. Den 114 år gamla italienska fotbollsklubben Brescia har försatts i konkurs. Det sker efter att klubbens ägare inte betalat in en skuld på omkring 33 miljoner kronor. Brescia spelade förra säsongen i den italienska andra ligan Serie B. Det var Ekot klockan 8 i studion Veronica Mitrevska.
P1, Sveriges Radio.
Och Ekot uppdaterar ju som sagt alltid också i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se. Nu blir det frågesport i en inspelning från i torsdags. Varsågod Annika Lantz och de tävlande.
Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1 på självaste nationaldagen, tidigare svenska flaggans dag. Och från 2005 även en ledig dag eftersom man då insett hur oerhört lång tid det tar för den moderna elastangenerationen att få på sig folkdräkt. Har någon av er provat?
Inte de nya, om de är elastan.
Nej, tvärtom.
De är gamla, ja.
Dåligt,
stumma.
Dåligt skämt.
Nej, nej.
Jag menar att vi är så vana vid trikådian, ja. Så när vi ska sätta på oss ullväst, ah. Eller ylleväst ska jag väl säga, väst i ylletyg, eller kanske knätofs. Alltså, har du haft folkdräkt?
Nej, inte vad jag vet.
Off-brand.
Förlåt, vi ska presentera er, för att här sitter jag och babblar om nationaldagen. Tack för att ni är här på nationaldagen.
Tack så jättemycket.
I lag Jossan och Adrian så har vi stjärnkomikern och musikern Josefin Johansson och manusförfattarstjärnan Adrian Boberg.
Ja,
wow, där har vi er.
Hallå där.
I lag Fredrik och Elin så har vi stjärnkomikerna Fredrik Boltes och Elin Almén. Välkomna tillbaka.
Tackar.
Vad roligt. Och vi domar pulpeten, eller kanske till och med bakom. Hur står du idag egentligen, Sara?
Jag sitter här på en stol.
Jag försöker alltid måla bilder. Man kan göra det själv i huvudet. Sara Lövestam.
Ja,
hej.
Hejsan.
Vad härligt.
Kul att vara här.
Ja, vet du vad vi ska göra nu?
Ska vi leka en lek?
Ja, vi ska leka Landskampen. Och då börjar vi med att lyssna på era knappar om Elin och Fredrik börjar.
Och då låter det så här då.
Ja. Oh. Och nej, wow. Och det kändes avbrutet ju. Men knappen ska ju vara kort. Hörde ni vilken låt det var?
Ja, oh, jag letade i mitt lilla bibliotek. Det var som att jag hade en intern Shazam som letade igenom alla låtarna. When a man loves a woman. Jag tänkte på Eric Cartman som sjunger men det är inte den, men det var likt.
Allt ni säger och sjunger kan vi göra knappar av. Det är ju bra att höra.
Det, ja.
Men det är inte rätt.
Nej, det är en anthem. Ni vet från Chess. Där har vi den.
Ah,
exakt.
Men
rätt text också.
Tommy Körberg kom in i salongen.
Ja, kände alla hur närvarande han var.
Det lustiga var att det här var Johan Lönnestam, för han blev i lördags svensk mästare i karaoke.
Oj.
Nu vaknade ni till.
Ja, verkligen.
Ja, slut på skojet.
Det respekterar jag verkligen.
Det
borde
bli en olympisk gren.
Ja, men var det samtidigt som AFKUS SM alltså?
Vad heter det?
AFKUS.
Kom igen.
Ja, AFKUS. Nu har vi viftar i bastu med handduk och så vidare. Det var i Helsingborg.
Ja, det kanske krockade. Man kunde inte vara på båda. Man kunde...
Men samma musik på båda i alla fall.
Men det här var också i Helsingborg. Så eventuellt var det ett samtida event. Som...
SM-vecka
i
Helsingborg.
Exakt,
man
har SM-vecka. Vi har SM i alla halvstora sporter för att vara samma vecka. Ju. Heter
men det
SM-vecka?
Är det både vinter och sommar då? För jag har märkt att det var också i vintras.
Det finns så många SM så att varje vecka är det flera.
Tack Sara.
Äntligen. Och jag skulle vilja höra knappen igen nu när vi vet att det här är karaoke.
En sats i karaoke. Pipa med honom.
Jag vill vända mig till Sara. Varför vill du, tycker du att det är för bra för karaoke?
Lite för bra.
Ja, för karaoke ska ju låta så här.
Mamma Mia, högre musik tack.
Ja, det här var från samma program, va? Ja. Alla är människor som gör det här. Man kan inte tro att det är samma art.
Nej.
Men den ena var Johan Lönnestam, den andra är två programledare från TV4 morgon.
Men de är anonymiserade.
Ja, ska jag säga att det är Maria Forsblom och Martin Järg?
Nej, säg inte.
Nej, jag säger det. Den knappen har ni. Vad är er karaoke-låt?
Den här Inkommer Gösta.
Finns den som karaoke?
Ja, på Gröna Jägaren.
Det är där det händer.
Jajamän.
Wow, det är alltså en krog i Stockholm som man bara går till om man
Har sånglust
eller annan typ av lust. Insert
så ordet bara kan ni ta bort från min inledning. Man går bara, dit om man vill.
Eller om man vill sakna livslust också.
Exakt.
Jag har ju ett förflutet som reggae-sångare. Långa blonda dreadlocks. Jag har gjort 400 spelningar i 12 länder. 7 miljoner streams på Spotify. Men jag skäms lite för det, så jag brukar inte skryta om det. Men när det är karaoke, då får man ju liksom sjunga Shaggy's It Wasn't Me på sin liksom bästa patwa, och ingen kan tycka att det är fult att göra det. Så det är min karaoke-låt.
Wow, det här var en bra fråga till ett härligt startfält. Jossan och Adrian, vad är era karaoke-go-to?
Jag tycker det är så svårt, eftersom men alltså, om man har någorlunda musikambitioner, så tycker jag att karaoke känns som fusk då, om man helt plötsligt ska gå så ursäkta mig, symfoni. Alltså det är så verkligen. Men så brukar jag ta låtar som jag absolut inte kan, och så ser jag var jag hamnar.
Ja, men det är för att du har ju en musikalisk kärna. Det hade varit omöjligt för vissa, jag säger inga.
Okej, okay. När jag och Emma Knyckare har druckit lite brukar vi sjunga When You Believe with Newsy Markle.
Den är svåraste.
Men jag kör ju exakt samma strategi som dig, fast jag har mycket bredare utbud.
Är det som i golf, man har ett visst handikapp och så är det som det jämnar ut. Så kan man sjunga lite, då måste man ta vet, I Will Always Love You.
Ja,
eller svår.
Alltså, riktigt svårt. Ja. Ja.
För att hamna på samma nivå som vi som tar här inkommer Gösta. Förlåt, Adrian.
Ja, det är därför min är, hon kommer med solsken till mig med Östen, med resten.
Kanske jag kan få sjunga med dig någon gång?
Jättegärna, Annika. Vad gör du sen?
Jag är med dig. Ja. Jag är på grund av jägaren när det här är slut.
Det känns som en jättebra låt att få folk att klappa med. Att folk blir glada av att få ställa sig och göra den där klappen.
Ja, de klappar både före och efter och under.
Nej, blanda ihop
det.
Rassan, det släcker sig. Men visst, absolut.
Jag vet vad Sara har.
Men det är hemligt.
Aha.
För att ingen ska sno den.
Okay.
Det är så bra karaoke.
Det är som ett bra svampställe.
Wow, kan du säga din näst bästa?
Nej, jag har
du har
ja, nej, men ja, sen så har jag andra. These boots are made for